Vi har sjungit en sång om den vår ställföreträdare, och vi ska be att han är med oss ikväll också. Ja, kära Herre Jesus, du som bytte med oss, tog vår synd, och så gav du oss din rättfärdighet, din helgaste skrud. Kom du och var med oss genom ditt ord den här kvällen. Sänd oss din ande så att vi förstår vad du vill säga oss. Hjälp oss att fatta det vi behöver för vårt liv, för vår salighet, för vår evighet. Och så att vi får frimodighet av budskapet. Att gå ut och vittna på samma sätt som apostlarna gjorde, trots att de blev förbjudna att vittna. Tack Herre för att vi har frihet att gå ut med ditt ord. Hjälp oss, lär oss att ta vara på den friheten. Så får vi lämna den här stunden i dina goda händer och tacka dig för att du har lovat vara med oss enligt ditt löfte. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska börja från ikväll från Apostlagärningarna 3, vers 11. Förra gången kom vi in på tredje kapitlet, där Petrus och Johannes var på väg upp till templet, och där Petrus botar en lam man som har varit lam sedan födelsen. Och det är ett under, ett tecken och under som Gud låter ske just här på en strategisk plats i templet, när det kommer mycket folk dit. Och det är alldeles tydligt att Gud styr det här. De har säkert sett den här mannen många gånger. Men just nu ger Gud en uppgift åt Petrus att ge honom tillbaka hans hälsa. Och det här kommer vi att se här också framöver, hur Gud styr och hur han leder dem till stora saker här också. Inte minst till predikan. Jag ska läsa kanske bara en vers till att börja med. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. Tempelgudstjänsten var nu tydligen över, och de hade kommit ut från den inre gården, tempelgården, och så kom de ut genom den här hallen. Salomos pelarhall var troligen, det kan ha varit ganska stora områden det här, men att åtminstone på den östra sidan torde den här pelarhallen har funnits. Och att den kallas Salomos pelarhall kan bero på att muren, grundmuren till den här pelarhallen var ända från Salomos tid. Det är väl så att vissa delar av det här templet hade då, alltså grundmuren, hade blivit kvar när Jerusalem förstördes i övrigt av Nebukadnessar. Och därför kallas den då Salomos pelarhall. Det här tror man. Och häpnaden är stor när människorna ser den här mannen som då brukar sitta där för. Nu är det ju många, många fler människor som ser honom. För han håller sig till Petrus och Johannes. Och de upplever ju alldeles påtagligt det här väldiga undret. Att nu springer han omkring och hoppar, skuttar och är glad. Så då ska vi läsa ett par verser till. När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. Nu blir det ju ett stort tillfälle för Petrus att predika. En massa människor som rör sig just vid den här tiden, de ser den här mannen och vittnesbördet är klart. Han måste helt enkelt predika för dem. Tillfälle ges i händerna på honom och han är bara fast av Gud där. Att nu är det din uppgift att predika. Och nu talar han igen på dem. Han riktar sig till dem israeliter. Varför är ni förvånade? Och så kommer han fram till så småningom till att förklara vad det här grundar sig på som har skett. Börja med att säga vad som inte är grunden till det. Det är alltså inte grunden att de har en egen kraft. Petrus och Johannes skulle vara förmögna till att bota den här mannen. Och man kan också konstatera om man tittar på första versen i fjärde kapitlet att Johannes var också aktiv. Fast det nämns att det är bara Petrus som talar, så står det där att medan Petrus och Johannes talade till folket. Så det är nog frågan om att båda två är aktiva här. Fast ändå Petrus är den som främst för ordet. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud. Det använder Petrus nu som beskrivning av kraftkällan. Vem är det? Jo, det är den Gud som våra fäder, patriarkerna, har dyrkat. Han kopplar alltså verksamheten som de gör nu direkt till gamla förbundet. Det är inte någonting nytt. Han är väldigt noga med att säga att det här är det samma kraft som har varit verksam under gamla testamentets tid. För att ingen ska kunna komma och anklaga dem för att de kommer med någon ny sekt här. Eller någon ny lära. Han kallar Jesus sin Guds tjänare Jesus. Det här ordet är på grekiska faktiskt ett ord som också kan betyda barn eller son. Här används det då för slav eller tjänare. Så det har alla de här betydelserna, det här ordet. Och här är det inte fråga om Guds son, utan här är det fråga om Herrens tjänare. Och det begreppet känner vi till. Och judarna som hörde det här kände till det från Jesaja 53. Herrens tjänare som har framgång. Ebed Jahve, Herrens tjänare. Det var ett starkt begrepp för judarna det här. Nu kommer alltså Petrus med ett direkt ord till dem. Ni utlämnade honom. Gud har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus. Det är en kontrast här mellan judarnas handlande och Guds handlande. Gud har förhärligat honom, ni förnedrar honom till det yttersta, ni korsfäste honom. Det finns ingen större skam som människor kan råka ut för än att bli korsfäst. Det är alltså frågan om den yttersta förnedring som ni, lyssnarna, har ställt till med. Men kontrasten är väldig. Gud förhärligade honom. Och så ska vi läsa vidare lite. Ni förnekade... Nej, det läste jag inte. Jag håller inte riktigt reda på vad jag läser här. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Fortfarande och ännu starkare kontrast här. På grekiska är de här orden förnekade och begärde väldigt lika varandra. Det finns alltså lite av en ordlek här. Men det är en motsättning mellan de här. Ni förnekade, vem förnekade ni? Den helige och rättfärdige. Ni begärde att få en mördare frigiven. Och så kommer det. Livets furste dödade ni. Ni begärde att få Barabbas frigiven, alltså han som var en mördare, medan ni dödade, dräpte, som det stod i 1917, dräpte livets furste. Hur går det ihop? Livets furste blir dräpt. Det var det vi sjöng om. Livsfursten dödas för dödsdömda trälar. Det är ju en motsättning, kanske man kan säga en motsägelse i själva verket. Gud är livets upphov. Jesus är Gud. Han själv är alltså livets upphov. Ni dödade honom. Ni dödade livets upphovsman. Men större motsägelse hittar man inte i det jordiska språket. Men vad är det som de har mördat? En mördare dödar en kropp. Det kan man säga, det lägre livet. Det högre livet, det är det andliga, det som inte en mördare kan döda. Det högre livet dödas när vi förvisas bort ifrån Guds ansikte. Eller när vi är som av naturen bortvända från Gud. Som vi ju, Paulus säger också i Efesierbrevet 2. Att vi var genom vår natur döda. Det är den djupare, liksom den högre nivån av död. Den högre nivån av liv, det är att leva andligt i gemenskap med Gud. Här handlar det om att man kan mörda bara det lägre livet, kroppen. Han som råder över det verkliga livet, han ger det eviga, det andliga först och sen som fullkomnas i det eviga livet. Och det är här som den här paradoxen blir som störst. Jesus, Gud, dödas på korset. Han dödas till kroppen. Han uppväcks eller uppstår. Man kan säga på båda sätten. Både att Gud uppväcker Jesus och att Jesus uppstår. Han uppstår kroppsligen. Men hans själ, hans ande har aldrig varit död. Därför att han är livets furste. Livets furste kan inte dödas till sitt egentliga liv. Det är invecklat det här verkligen. Jag ska ta ett citat av Luther som finns återgivet i Concordieformeln i andra delen i 8:e artikeln. Han skriver så här, det citeras alltså där. Om det icke får heta att Gud har dött för oss, utan bara en människa, så är vi förlorade. Men om Guds död och detta att Gud har dött läggs i vågskålen. Jag ska ta fram det där också, jag glömmer mig ibland här. Sådär. Om Guds död och detta att Gud har dött läggs i vågskålen, så sjunker den och vi går i höjden som en lätt och tom vågskål. Gud kan visserligen till sin egen natur icke dö, men nu är Gud och människa förenade i en person. Därför heter det med rätta att Gud dör när en människa dör, som är ett med Gud, eller en person med honom. Jag tror att vi lämnar det här, invecklar det här och bara får konstatera att det här får vi tillbe. Detta att Gud har låtit sig korsfästas och dödas på korset. Så läser vi ett par verser till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka av denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse, som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans messias skulle lida. Kan jag försöka minnas vart jag har läst här. När vi tänker på de här orden i 16:e versen, genom tron på hans namn har det namnet gett styrka av denne man. Det är ju förunderligt här att tron, genom tron, som det är medlet, så genom vilket namnet har gett styrka av denne man. Namnet, alltså Jesus namnet. Han har blivit helad genom namnet Jesus, i hans namn, genom tron. Och ändå är det här exemplet så oerhört tydligt exempel på att den här mannen hade ingen kvalitet själv. Han satt ju där och tiggde. Han hade ingen tanke ens att Petrus och Johannes skulle börja kunna bota honom. Var var tron? Jo, ändå finns den där. Därför att tron skänktes av Petrus när han talade ordet. Och tron var inte någon kvalitet. Så att den här mannen ska börja känna att nu liksom har jag en kraft i mig eller någonting. Utan tron var bara det att han såg att han var botad. Han hoppade, blev glad. Tron var någonting som inte på något vis hade en koppling till någon kvalitet hos honom. Det är bara en relation till det som Jesu namn innehåller. Alltså en relation till Jesu verksamhet, hans uppenbarelse. Det här upprepas för att ingen ska vara okunnig om att det inte att det ska vara. Ingen ska tänka att det ska vara Petrus och Johannes som hade förmågan att bota den här mannen. Nu efter det här går Petrus över till det subjektiva. Nu har han talat om det objektiva. Det som skedde på korset och det som skedde i uppståndelsen. Och så kommer han då till det subjektiva. Nu riktar han sig personligen till åhörarna. Varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Han urskuldade den på sätt och vis. Det är som när Jesus sa på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Petrus anknyter här till skillnaden som finns i Mose, i fjärde Mosebok 15 bland annat, om mellan det att synda med berått mod, alltså med planerad gärning, och att synda av oaktsamhet eller av misstag. Det här är nog frågan om att synda av oaktsamhet eller okunnighet när judarna gjorde på det här sättet. Det finns förlåtelse för synden. Därför att i gamla testamentet så stadgades att om man med berått mod gör en synd av den typen som det här handlar om, alltså mördar, då ska man utrotas ur sin släkt. Då ska man dödas. Det är dödsstraff för det. Men här är det frågan om en förlåtelse. Så som när Jesus bad för sina bödlar. Då kan vi också fundera över det här då det heter: Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse. Det är ingalunda så att Gud var orsak till att de var okunniga, eller att han var orsak till att de beslöt att döda Jesus. Utan Gud använde deras syndiga handlande, deras okunskap och synd, för att låta profetiorna fullbordas, för att låta det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Vi ska komma ihåg också i samband med det här att för judarna så var det otänkbart att Messias skulle lida och dö. Messias, han var ju höjd över människor. En död Messias var en falsk Messias. Så kunde judarna bedöma det. Det var många som hade gjort anspråk på att vara Messias. Många hade dött. Eller i princip alla. De som gjorde anspråk på att vara Messias. Alla hade dött. Men när Jesus dog, människorna uppfattade i första hand på det sättet att han är en falsk Messias, därför att han har dött. Men det var inte så, därför att han inte dog egentligen. Han dog inte, livsfursten dog inte, utan han skulle uppstå. Han triumferade mitt i döden, så det var annorlunda än de här andra messiasgestalterna som hade dött, gjort anspråk på att det var Messias. Så kommer det då en direkt uppmaning. Ångra er därför och vända om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Det här har man ibland misstolka till förmån för en lära om ett jordiskt tusenårsrike, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Det har man läst på det sättet att det kommer en tid när det ska bli återställt, när det blir en vederkvickelse för er. En fullkomlig tid, en fridstid, harmonisk tid, alltså ett tusenårsrike på jorden. Det här handlar inte om det, utan det handlar om samma sak som Petrus undervisar på pingsten. Alltså, ångra er, låt döpa er till era synders förlåtelse. Ni ska få syndernas förlåtelse när ni ångrar er, vänder om. Det här hör ihop. Det handlar om omvändelse, ånger och tro. Och vederkvickelse, tider av vederkvickelse, det kommer ju verkligen från Herren när vi vänder om till honom. Därför att den som är rättfärdiggjord genom tron har frid med Gud. Friden i samvete kommer av att vi förenas, att vi får gemenskapen återställd med Gud. Det är tider av vederkvickelse. Och sen det här, och han sänder Messias. Men det är ju också en sak som kan, det har man tänkt också så att Messias ska då komma tillbaks till det tusenårsrike. Att han sänder Messias då för att återställa riket här på jorden. Men här kopplas det till det här, era synder blir utplånade, tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Får man inte del av Jesus, kommer han inte när man kommer till tro på honom? Jo visst. Det att komma till tro på Jesus, döpas till hans namn, så betyder ju en full gemenskap med honom. Då kommer han. Så det här hör allting ihop. Men Petrus för ändå blickarna längre. För nu säger han, honom måste himlen ta emot tills de tider kommer, då allt blir, det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Här finns det olika varianter av översättningen. I vissa översättningar står det, honom måste himlen behålla. Och då tänker man sig igen det att han måste nu vara en tid i himlen och sen så ska Messias komma. Då kommer tider av vederkvickelse och Messias. Men här för nu Petrus blickarna till ända den tiden när allt blir återupprättat. Det här är ju en beskrivning av den dag när det gamla är förgånget. Det vill säga när den gamla jorden förbrinner upp som också Petrus beskriver i sitt brev. Allt ska brännas upp, allt ska förstöras och nya himlar och ny jord ska upprättas. Det är det också som Paulus skriver med Romarbrevet 8. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen och den väntar på den tid när den ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen. Och den friheten, den kommer när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt eviga välde som också är synligt för alla, det vill säga det synliga allmaktsriket. Vi vet ju också att Johannes har skrivit om det här i Uppenbarelseboken. Där berättar han om de nya himlarna och den nya jorden som kommer och som han förliknar vid en brud, smyckad för sin brudgum. Så de talar samstämmigt om det här att när Jesus kommer tillbaka så ska han återupprätta. Det är ju sen en annan sak, det som vi inte kan gå in på här nu, att det finns också en tanke om att allt ska återställas jordiskt och att ingen ska, framförallt att ingen ska fördömas, att det inte finns något helvete. Den läran förknippar man också ofta med det här att allt ska återställas eller att Gud ska bli allt i alla eller att alla knän ska böja sig för honom. Så tänker man då att alla ska komma till tro eller alla ska tas emot. Ingen ska fördömas. Men det kan vi inte, de slutsatserna kan vi inte dra av det här. Därför att Jesus säger så tydligt att det finns ett helvete dit de fördömda ska dömas. Inte minst i Matteus 25. domsöndagens evangelium. Det är så klart utsagt på flera andra ställen. Men de här orden att himlen måste ta emot honom, det beskriver då hur Jesus återtar sin allmakt efter sin himmelsfärd, eller vid sin himmelsfärd. Då återtar han sin allmakt, sitter på faderns högra sida och himlen tar emot honom. Alltså han får sin makt och han tilldelas den plats som han från början har haft men som han har avstått från under sin förnedringstid. Han använder sin eviga och gudomliga makt för kyrkans bästa. Det här kan beskrivas i de här uttrycken att honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt blir återupprättat. Vi har en detalj ännu där i vers 21 som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Återigen en gång så finns det ett vittnesbörd om verbalinspirationen. Hur Gud låter sina profeter höra, få de ord som de ska säga. Så att orden går igenom profeterna, ut till människorna. Det är inte profeternas egna ord, utan det är de ord som Gud ger åt dem. Så har vi ännu några verser här från 22. Mose har sagt: en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram mot er ur era bröderskrets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Det här är ett citat från 5 Mosebok 18. Det finns både i 15, 16 versen och i 18 versen. Det här om profeten. Denna profet ska vara lik Mose. Och Mose säger att ni ska lyssna till honom. Och detsamma säger, upprepas här nu av Petrus: lyssna till honom i allt vad han säger er. Jesus föddes av Judas stam. Han var en israelit, liksom Mose. Han är också en profet. En profet kännetecknas av att förkunna det som Gud ger. Jesus har sagt: allt vad min far ger mig, det ja, exakt så sa han inte, utan att han förmedlar det som fadern har ger honom. Och han själv har ju sett vem Gud är, som han kan uppenbara vem Gud är, som Johannes säger. Han är en profet som har sett själva budskapet. Men han talar likväl som människa, som en profet, likt Mose. Och det heter också att han är ur era bröders krets. Egentligen är det självklart det att han kommer av judarna, en bland dem, men det understryker hur sann mänsklig han är, att han verkligen är en av dem. Konsekvenserna då, att inte lyssna till den här mannen, den är grym. Petrus kombinerar varningarna i 5 Mosebok 18, vers 19. Det är att den som inte lyssnar. Och sen i 3 Mosebok 23-29, där det står att han ska utrotas ur folket. Och när vi tänker på det här ordet utrotas ur folket, så är det ju klart att det betyder att dödas. Det är fråga om dödsstraffet. I Nya testamentet betyder inte att utrotas ut sitt folk, att dödas, utan det betyder att fördömas till helvetet. Det som motsvarar alltså dödsstraffet, att utrotas eller att drivas ut ur folket i Gamla testamentet, det motsvarar det att drivas ut ur den kristna kyrkans krets. Exkommuniceras medan man lever, och det som Gud gör mot den som inte tror, som förkastar honom, att fördöma honom till helvetet. Det här är lika starka uttryck, både även om det används i ett gammaltestamentligt tal, utrotas ur folket, och att dömas till Gehenna, som Jesus säger, eller dömas till helvetet. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Här hänvisar Petrus till Gamla testamentets profeter som helhet, även om han då börjar med Samuel. Det var Samuel som var den kraftfulla profeten som smorde David till kung, också Saul. Och efter Samuel så kom det många profeter sen. Men det är framförallt Samuel som lyfts fram därför att han smorde kungen David. David är ju förebilden för Jesus. Och det är därifrån som Messias namnet härstammar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Löftet till Abraham det gavs i första Mosebok 12, där Gud sa till Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Han upprepade i 22 kapitlet. Han sa till Isak samma sak, första Mosebok 26. Och så säger Paulus om de här löftena i Galaterbrevet 3, att de här löftena gavs om en, det heter inte av dina avkommor eller av dina efterkommande som det är när det gäller många, utan det gäller din avkomma som när det talas om en. Paulus använde inte uttrycken singularis och pluralis, men vi använder sådana uttryck idag. Så vi säger att det är singularform när det talas om en och pluralform när det talas om många. Och här handlar det inte om en pluralform så att det är ättlingar i allmänhet, utan det handlar om en bestämd avkomma. Och Paulus argumenterar i Galaterbrevet 3 för att det är just Jesus som är denna. Den löftets fullbordan, det är Jesus. I din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. De som lyssnar på det här är de rätta arvtagarna till det här budskapet. Men ändå så tar de avstånd från det. De flesta av åhörarna. Det är en del som tror på det. Men de som han riktar sig särskilt mot, i synnerhet i nästa kapitel, ledarna bland folket, de tar avstånd som kollektiv. Och ändå är det just de som är arvtagarna. Tänk så tragiskt det här är. Det här uttrycket först och främst, för er först och främst, det återkommer ju också i Romarbrevet 1:16. Där Paulus säger att vi predikar först och främst för juden, sedan för greken. Eller det här evangeliet har uppenbarats först och främst för juden och sedan för greken. Det här först och främst, det beror helt enkelt på att judarna var de första som det här tillämpades på. Evangeliet predikades alltid först för judarna. Jesus hade ju faktiskt sagt att hans uppgift är inte att gå ut till hedningarna. Därmed menar han inte att det här evangeliet ska gå ut i världen, utan det skulle gå ut först genom hans apostlar. Det var därför han var så restriktiv när det gäller den kananeiska kvinnan till exempel. Men när apostlarna börjar predika så predikar de först för judarna. Petrus riktar sig här i sitt tal uttryckligen till ni israeliter. Så det var det första. Så gjorde ju också sen apostlarna. Paulus, när han reste ut på missionsresa, så gick han alltid först in i synagogan. Han predikade för judarna. Judarna tog oftast avstånd från honom. Och så vände han sig till hedningarna. Och han sa så också att när ni stöter bort mig så går jag till hedningarna. Först för juden och sen för greken eller för hedningarna. Än en gång betonar Petrus här att omvändelsen är Guds verk, därför att han använder en aktiv form på genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Gud har låtit sin tjänare träda fram, han har sänt honom för att välsigna er, och det är han som vänder bort er från för att vända var och en bort från sina onda gärningar. De här onda gärningarna var ju naturligtvis att man utlämnar Jesus till korsfästelse. Men det är också en ond gärning om man vägrar lyssna, om man förkastar budskapet. Det är en fruktansvärt ond gärning. Och den onda gärningar så den kom ju att fortfara och bara accentueras sen när de blev förföljda. Därmed har vi då kommit till slut på kapitel 3 och så ska vi gå en bit in i kapitel 4. Petrus och Johannes inför stora rådet. Läser kanske 4 verser här till att börja med. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saduceerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5 000. Nu har då alltså överheten fått kallelse. De har fått bud. Nu är någonting i görningen. Kom hit nu för nu är det oreda. Och de som kommer det är de 3 ledande grupperna som var med i stora rådet. Prästerna, tempelvaktens ledare och saduceerna. De kallas inte på det här sättet allihop. Lite längre fram kommer det tydligare det här. Hur man benämnde det här. Tempelvakten eller tempelvaktens ledare. Det verkar att ha varit flera, åtminstone en ledare och hans underhuggare. För man kan läsa i Lukas 22 hur tempelvakten kom och tog Jesus till fånga. Och då nämns de pluralis, att de är flera. De här var högt situerade familjer. Tempelvaktens ledare, den allra översta, var näst i rang efter överste prästen. Så det var alltså höga herrar som det handlade om. Och saduceerna har vi läst och hört om i evangelierna ganska mycket. De var ett parti som inte var så talrika som fariseerna, men de hade ett väldigt inflytande. Och överste prästerna, de kom från det partiet. Det var den tidens liberalteologer. De trodde inte riktigt på allt. De trodde till exempel inte på uppståndelsen. Och det här har någonting som, det kommer tillbaka flera gånger. Både här och det finns också på andra ställen i apostlagärningarna. Och saduceerna kom från den prästerliga linjen, alltså leviter. Och från deras parti var då alltså överste prästen, eller överste prästerna, för det var faktiskt fler, vi ska återkomma strax till det. Överste prästen var ordförande för stora rådet, Sanhedrin. Av texten så framgår det att de kom överraskande, de kom snabbt, så de blev bara tvungna att sluta på en gång. De var upprörda över att de undervisade och att de predikade uppståndelsen från de döda. Notera det här, därför att saduceerna så de godkände, de trodde inte på någon uppståndelse. De var ändå politiskt konservativa, de ville behålla lugn och ro. De var mycket angelägna om att det inte skulle uppstå någon sådana här friktioner eller rebelliska grupper med oro i stan. Så griper de då på Petrus och Johannes och höll den fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Det här var efter kvällsoffret. Snart skulle templet stängas i 16-tiden ungefär och det var stadgat i lagen att alla domshandlingar måste utföras när det var ljust. Det är en intressant detalj. I synnerhet för det att när Jesus anklagades så var det ännu mörkt. Det var före gryningen, tidigt på morgonen, när Jesus anklagades. Då fuskade man, det gjorde man i hemlighet. Och man överträdde lagen när det gällde Jesus. Men här håller man sig till lagen. Eftersom det är kväll, det börjar skymma, så måste de förvaras till nästa dag. Man kunde inte inleda en domsprocess mot dem samma dag. Och så står det då som i förbifarten, men en mycket viktig detalj, att många kom till tro. Det var nämligen det som var så besvärande för de här ledarna. Det var allt flera som kom med i deras parti. Och här nämns nu att det är 5000 män. Men, uttryckligen, det var lika många som de som Jesus bespisade med 5 bröd och 2 fiskar. Och det var sannolikt så att det fanns minst lika mycket kvinnor och barn med i den här skaran. Så man kan nog mycket väl uppskatta det att det var 10 000 lärjungar. I den tidens Jerusalem, även om Jerusalem var en relativt stor stad, så var det en väldig skara människor. Det var de hade ett betydande inflytande, denna urförsamling. Det var för sent att börja förbjuda en sån verksamhet. Det hade för mycket folk emot sig. Det var, tänk lite på den här arabiska våren för något år sedan som rullade på och rullade på därför att väldigt många människor kom. Eller omstörtningarna av det kommunistiska samhället i Östeuropa 1989 och Berlinmurens öppnande och sådana saker. Det var ett tryck av väldigt stora människoskaror. Det var det som man var rädd för. Nu måste man tillgripa hårda metoder. Så nu ändrar inställningen till de kristna. Nästa dag samlade Stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Vidare översteprästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var översteprästelis släkt. Det var alltså 3 grupper i Stora rådet. Och här nämns äldste. Det var lekmän. Det var ansedda lekmän. Och sen skriftlärda, det var de mest fariseer. Det var de här lärarna, rabbinerna. Och så överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander. Det var många som kallades överste prästerna. Hannas hade blivit avsatt år 15. Han var överste präst från år 6 till år 15. Sen var det flera överste präster däremellan som det inte är riktigt lätt att få fram namnen på ens. År 18 blev Kaifas överste präst. Han var Hannas svärson. Och sen vem Johannes och Alexander var, så det är inte så riktigt lätt att veta. Möjligen är Johannes den samma som Jonathan som blev överste präst år 36. Han var alltså lite på lära här nu, liksom för att lära upp sig, möjligen. Men vi har inga uppgifter om Alexander, vem det var. Ja, sen de förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Jag ska bara ta den versen till att börja med. Petrus och Johannes ställdes alltså inför samma domstol som hade dömt Jesus. Det verkar av vers 14 som om den här mannen som hade blivit botad också var dömd eller var tillsammans med Petrus och Johannes. Det står så i vers 14. När de såg mannen som hade blivit botad står där tillsammans med dem. Och det kan hända att han var inkallad som vittne, men det kan också hända att han var fängslad. Eftersom det var en orsak till uppror, till upplopp det här. Lägg märke till den inledande frågan. Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? Nästan exakt samma fråga ställde man till Jesus i Lukas 20. Lukas 20, vers 2, där står på samma sätt. De skriftlärda och fariseerna kom och frågade Jesus. Genom vilken kraft eller vilket namn gör du detta? Och då sa man, det är med Beelzebul som han gör sina kraftgärningar. Det var på den tiden vanligt att undergörare använde en trollformel eller bemärkta namn från Gamla testamentet, profetnamn eller någonting annat sådant, som de använde som kraft för sina underverk. Nu tänkte man att det var något motsvarande. Vilken är trollformeln? Vilket namn är det som är det här avgörande? Som ni använder för att lyckas göra ett sånt här underverk? Man menar ju att Jesus var en hedare. Och nu ville man veta vilket är namnet. Apostlarna har ju talat om det. Men det är domstolen nu. Nu ska de precisera. Nu ska de få en anklagelseskrift här. för att kunna anklaga den för hädelse. Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. En predikan som heter duka. Petrus uppfylls av den heliga ande. Det understryks här alltså. När Jesus sa till sina lärjungar: ni kommer att dras inför synagogor, ni kommer att dras inför landshövdingar, inför kungar. Då ska ni inte göra er bekymmer över vad ni ska säga, för den helige ande ska ge er orden i det ögonblicket. Det är det som understryks här. Petrus uppfylldes av den helige ande. Precis som Jesus hade sagt. Han behövde inte använda egna ord, utan han fick sitt försvarstal. Så tilltalar han då de här herrarna på ett hövligt sätt. Det är på samma sätt som om människor idag skulle säga: herr president, ärade landshövding, mina damer och herrar. Det är ett formellt tilltal. Ni, folkets rådsherrar och äldste. Ja, nu ställer han den på prov genom att hänvisa till en välgärning. Vad är det för fel med det, att bota en sjuk? Ni vill döma oss nu för att vi har gjort en välgärning. Var det stora rådets uppgift att döma över barmhärtighetsgärningar? Månne. Nu så förklarar han för dem: då ska ni veta att den här mannen står här framför er frisk i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Han säger det, men det här är ingen trollformel. Det här är en makt som verkligen är makt, därför att den kommer från allmakten. Och så kommer han med anklagelsen till dem. Det är de som anklagar. Stora rådet anklagar Petrus och Johannes. Men så kommer han och säger: honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Samma kontrast igen som vi har upplevt tidigare. Den väldiga kontrasten mellan människornas ogärning och det som Gud har gjort. Vi har bevittnat det. Och så citerar han från psalm 118 om hur den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Hörnstenen, det kan vara två olika slags stenar, och man vet inte helt klart vilken som avses, för att båda är viktiga. Ni vet att när man bygger ett valv, så då bygger man med stenar som lite är kilade, så att de ligger liksom mot varann med sin egen tyngd. För att få ihop det här valvet så krävs det att det finns en sten där högst uppe som kilar samman allihop. Den där kan kallas för den här hörnstenen, som gör att byggnaden håller ihop, eller taket håller ihop. Det vanliga är att vi tänker på grundsten, ett hörn vid marken. Den sten som då riktar hela huset, anger riktningen, hur huset ska byggas. Och det är ju självklart att den är ju också väldigt viktig. I båda fallen, oberoende vilken modell vi använder oss av här, så är det ju klart att den här stenen är väldigt viktig. Utan Jesus faller vår trosgrund ihop som ett korthus. Jesus är hörnstenen. Det var den stenen som byggnadsarbetarna förkastade. Jesus citerar samma psalm mot medlemmarna i Stora rådet en gång. Det finns i Lukas 20. Precis samma anklagelse riktar han mot dem. Så nu upprepar Petrus bara det här. Och den här versen då, vers 12, som är så välkänd och verkligen med all orsak, det är en hörnsten, den här versen. Den här versen så behöver alla kristna verkligen kunna utantill. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta. För idag så sker det en väldig utveckling, egentligen är det nedveckling, degeneration, från den kristna tron på en Gud, en frälsare, som har en enda väg till himlen. Det finns ingen annan väg till himlen, bara genom Jesus. Men nu sker det en förändring så att man börjar öppna för andra religioner och faller bort ifrån den här exklusiviteten som alltid har kännetecknat den kristna tron. Man vill inte anklaga någon annan religion för att inte ha en väg till himlen. Man kan inte vara så stolt att man menar det är vi som har vet bäst. Det är vi som vet. Det är vi som har sanningen. Nej. Istället ska man vara ödmjuk och acceptera att det finns många sanningar. Den här synen kommer in också i kyrkorna, i förkunnelse, i ställningstagande, mission. I alla möjliga sammanhang så kommer det här och syrar uppfattningen om den sanna läran om den enda vägen till frälsningen. Så den här versen är så oerhört viktig. Det är ju den också som utgör grunden för mission. Om man verkligen tar missionen i dess egentliga mening. Nämligen att rädda människor från helvetet, från förtappelsen till det himmelska riket genom Jesus. Men det är nagel i ögat. Och den nageln i ögat blev orsak till förföljelse här. Och den är också orsak till förföljelse idag i stora delar av världen. Och den kan bli en allt starkare, en allt mera betydelsefull orsak till att kristna blir förföljda i kommande tider. Det ska vi vara beredda på. Men det är samtidigt en härlig bekännelse. Det finns ett namn genom vilket vi kan bli frälsta. Det finns ett namn som betyder frälsning. Jesus, frälsare. Och vi får tryggt gå till honom. Nästa gång kommer vi att se hur det här ledde till förföljelser, eller i första hand till förbud att verka. Här nu så inträffar nämligen en ny tid, paradigmskifte brukar man tala om med en fin term. Från att tidigare ha varit en accepterad tro, den kristna tron, de fick fritt predika den tidigare. Nu övergår den kristna tron att bli en olaglig religion, en olaglig verksamhet. Det ser vi nästa gång. Vi hinner inte längre idag, men vi får tacka Herren för det han har gett oss idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.